lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Amen. Tack Jesus för att vi får bara stå här inför dig Jesus, att du är här. Och där du är, där är allting möjligt, Herre. Oavsett vad vi har kommit hit med den här eftermiddagen, Herre, så du ser rakt in i våra hjärtan, du. Du ser oss precis sådana vi är, som vi är. Vi spelar inga spel med dig, vi leker inte leka med dig, utan vi öppnar våra hjärtan för dig, Jesus. För du kan allt, Herre. Du älskar oss rakt igenom, vi tackar dig, Jesus. Underbar är du. Amen. Varsågod och sitt ner. Ja, vad härligt. Jag vet inte vad du känner eller tänker, men när jag kom in i den här lokalen här vid 2 eller vad det var, så kände jag att vad för mycket förväntan det är. Det är så mycket förväntan, och jag tror så här att allting är möjligt här inne idag. Är ni med på det? Vad som helst kan hända här inne. Allting är möjligt. Jag heter Niklas Lorentzon och jag är då förband till Carlos. Vi har umgåtts här nu sen i torsdags. Och det är som med Carlos att han snarkar på nätterna. Och han sjunger på dagarna. Så jag känner att jag är lite trött här nu efter. Men vi ska igenom detta också, va? Nej, det är underbart. Vi kommer från Skåne. Jag bor i Staffanstorp. Carlos bor i Malmö. Och jag har varit här några gånger förut. Några känner nog igen mig kanske. Jag har 3 barn där hemma. Carlos brukar säga att han har 1 fru. Jag säger också att jag har 1 fru där hemma. Inte 2 eller 3, utan 1 fru. Jobbar på en gymnasieskola när jag inte gör såna här saker. Och är också pastor i en kyrka i Hör. Är det någon som vet var Hör ligger någonstans? Det är mitt i Skåne, exakt mitt i Skåne. Så det gör jag. Men så träffade jag Carlos då för... Jag brukar tänka att det är 1,5 år sedan, men det är 3 år sedan, säger Carlos att det var. Och vi skulle ha en gudstjänst ihop. Och jag hade hört att Carlos, han är missionär och evangelist och berättar om Jesus i Indien och på alla möjliga ställen. Så jag tänkte att det här kommer bli jättespännande. Så har vi sett oss i vår soffa där innan mötet. Så säger Carlos, jag kan inte riktigt sitta. Jag är skjuten i benet. Är du skjuten i benet? Jag har inte så ofta predikanter som är skjutna i benet i min kyrka. Det kanske är mer vanligt här i Göteborg. Men i Hör så är det inte så vanligt. Sen så fortsätter jag är skjuten här i halsen också. Är du skjuten i halsen? Ja, det var ju inte igår, utan det var ju för ett tag sedan. Och så berättar han då att han fortfarande är medlem i det här kriminella gänget i El Salvador. Och man kan inte gå ur, för då går man ur, bror. Då dödar de. De dödar familjen, de dödar katten, de dödar hunden. Okej. Då fortsätter jag vara med i gänget där, tänkte jag. Och så började vår vänskap. Så vi har varit ihop här nu i 3 år då. För det kanske är något år sedan då, lite mer. Så började vi skriva en bok ihop. Så Carlos satt och berättade för mig, och jag hade inspelningsappen på, och han berättade historia efter historia, och jag började skriva, och så jobbade vi med detta på semestern och lite hit och dit. Och när det skulle ta slut, då var jag var på några dagars resa i Spanien med min fru, och då var det en klar, och det var bara det sista som skulle hända, och Carlos kände att nu är det snart klart. Så jag fick liksom sms på sms. Hur går det, bror? Hur går det, bror? Det går bra. Jag skriver så snabbt jag kan. Vi jagar mot deadline. Så nu har det blivit en bok. Den kom ut här i april. Och den heter Inte ens döden ville ha mig. Och handlar om Carlos liv ifrån början till en bit. Det var ett tag sedan. Och jag tänkte läsa förordet. Får jag lov att göra det? Allt annat handlar ju om Carlos liv, men förordet, det, när jag säger mig här då, så är det jag som skriver här då. För mig börjar den här berättelsen på en köksstol i Carlos och Magdalenas radhus. Magdalena är gravid med deras tredje gemensamma barn. Deras tjejer hörs från ovanvåningen. Carlos två andra barn från El Salvador är också i huset. I bakgrunden hörs klassisk musik på låg volym. Vi skrattar åt min reaktion när de förra gången bjöd mig på chilisås som fick svetten att pärla sig i pannan. Carlos tittar på mig och frågar på sitt eget vis: "Bror, behöver du något? Allt mitt är ditt." Jag ler lite försiktigt tillbaka och undrar för mig själv om det är goda nyheter för mig när en gängmedlem från El Salvador säger så. Vi är födda samma år, men jag tror inte att våra vägar fram till det här köksbordet kunde ha sett mer olika ut. iPhonens inspelningsapp går igång och Carlos tar med mig i tanken till mormors hus i San Salvadors innerstad. Det är 1980-tal och inbördeskriget skapar otrygghet för människorna i landet. Utan filter berättar han om sin uppväxt och senare om sitt liv som gängmedlem i Mau Mau. Ibland skrattar han när han minns någon liten detalj, ibland rinner tårarna. Det finns tårar av sorg och tårar av den djupaste tacksamhet. Ungefär 10 människor dödas varje dag i gängkrigets El Salvador. Ett land med 6 miljoner invånare. Hela stadsdelar kontrolleras av olika rivaliserande gäng. Svikares liv släcks. Andra gängs medlemmar jagas och samhället lever i fruktan. Mitt i alla svarta berättelser tittar jag på Carlos, som är mitt uppe i ännu en händelse. Han sitter här framför mig, nykter och drogfri. Gift sedan nästan 10 år tillbaka och hans barn leker i huset. All bitterhet och aggressivitet han berättar om märks inte. Han själv känns trygg trots att jag kan se en del är både på kroppen och i själen. Vem kunde ta hand om all den här ångesten? Vilken kraft kunde få denne man som nu sitter här framför mig att dela sitt liv från ett så stort varmt hjärta? Låt Carlos ta med dig på sin resa genom det mörkaste hat till en enorm kärlek. Tack Carlos för att du delade livet med mig. April 2019 i Malmö. Niklas Lorentzon. Så den här boken finns här ute då. Kostar 100 kronor. Och vi hoppas nu då, min och Carlos, vi var på en fritidsgård i fredags. Då hände precis det som jag hoppas. Vi vill att kristna ska läsa den, och den här bokens budskap betyder att allting är möjligt. Kunde Gud göra detta för Carlos så kan han göra vad som helst för vem som helst. Så det är härligt när kristna läser den. Men våran dröm är det som hände på fritidsgården. Det var 20 16-åriga killar, många från olika länder. Och alla fick en bok och de sa: "Jag ska läsa den." Och fritidsledaren sa: "Ja, läs den och så ge den till din kompis när du har läst klart den." Så vi hoppas att den kan bli en sån bok, så istället för en blomma när du går bort eller en chokladkartong när du går bort, så ger du en bok när du går bort. Så sprid de goda nyheterna. Så den är skriven till någon som inte brukar gå till kyrkan i första hand. Ah, hur känns det Carlos? Har jag laddat upp? Förband ska ju få publiken att känna sig varm, och jag vet inte om jag har lyckats. Men kom Carlos. Ja.
Jag vet inte om det hörs, men ja. Ja, tack så mycket och tack ni för att vi fick komma in här idag. Det känns underbart, det känns så här, man är familj, man känner att man kommer hem direkt. Jag är från El Salvador, kommer till Sverige för 14 år sedan och vi frälst på 10 år sedan, 11 år sedan nu i augusti. Men man känner sig, var är man någonstans i världen? Var är man någonstans om man kommer till en kristna sammanhang? Man känner sig direkt inkopplad till familjen. Man känner sig så här, jag är del av en stor familj med många bröder och syster i hela världen. Och det är underbart. Till en kille som jag som kommer från gatan, du vet, inte utbildad. Jag fick min diplom, jag berättade, men jag fick min diplom på gymnasiet på grund av att jag mutade min rektor där. Jag sa, om du inte ger mig diplom nu snart, du vet, ja, du tar lite konsekvenserna. Så jag fick diplomen. Jag har en diplom som hänger hemma, men det är inte riktigt. Men ja, det är så är det. Men våra Guds nåd och hans kärlek kommer till mig för 10 år sedan. Så Niklas berättade, jag har en ganska trasig bakgrund. Så här tragisk. Pappa var alkoholistisk och mamma var med honom hela tiden. Så sen jag var lite utväxt med min mormor och min moster i San Salvador. Vi hade inte så mycket pengar, jag var ganska fattiga. Pappa var företagare, han hade en tryckeri, men de hade inte tid till mig. Jag fortfarande fattar inte varför, men de hade inte tid till den här till att ta hand om sina barn, ta hand om sin enda son, för jag var enda son i familjen. Så jag växte med min mormor och min moster. Min moster var prostituerad, knarkare. Mormor hade massa helgon, mycket katolika i Latinamerika. Så ni vet, massa helgon, hon hade helgon, hon hade Buddha, hon hade allt som möjligt. Och jag kommer ihåg när jag var lite, 7-8 år, att hon kom på kvällarna när min moster gick till att sälja sin kropp. Tända ljusen till de som hon kunde skaffa kund. Som vi kunde ha pengar till att äta dagen efter. Så jag växer så här och bara växer så här hårt i mitt hjärta. För mamma kommer då och då hem till oss. Sönderslagen. En massa marken i kroppen. Pappa hade slagit henne. Och när pappa kommer henne och hämtar henne. Och ser på mig. Han kommer jättepåverka. Jätteful ibland. Och sådana grejer som kan komma. Jag menar, kommer ihåg, ibland han kommer bara. Alltså, var med mig och bara spotta på mig. Och jag fattade ingenting. 12-13 år, du vet. Tonåringen började försöka hitta sin identitet, hitta sig själv. Men jag kände mig så här i en stor cirkel, men ingen som var runt omkring mig. Den lite kärlek som jag fick var min mormor. Måste komma med det här påverka. Och hon slår mig så här när hon var påverkad. För ibland jag känner mig i vägen, du vet. Hon var helt förstådd på insidan. Just nu hon är stark kvinna i El Salvador som del evangelium. Men utan Gud man är ingenting. Och jag växte här i El Salvador 16 år gammal, 15 år gammal. Började träffa jag mina vänner som jag hittade där på området. De var redan lite äldre än mig och de var redan i gängen så här och började snatta och använda tabletter, lukta den här lim till skorna till att våra bli påverkade. Och när jag såg dem, jag tänkte att jag vill bo som dem för att de bryr sig ingenting om någon annan. Och de ser sig i deras grupp, de är accepterade. De var med i den här gruppen, så kanske där jag ska vara med. Så jag gick in ganska tidigt. 15 år, började använda tabletter, diazepam, där i El Salvador, här är amfetamin och något annat, men där borta är diazepam, och använda luktalim och tinner. Och på kvällarna, jag kommer ihåg det här att bli påverkad, bara hallucinationer, lyssna massa saker där i mitt huvud för att jag vill känna och bara fylla den här tungheten som fanns redan på insidan. 16 år, det var några kristna i El Salvador, det var kristna i El Salvador som håller på att spela filmen och Nicky Cruz i El Salvador, och de bjuder så här en öppen möte där, och jag gick till det här mötet, jag kommer ihåg, och jag blev frälst när jag var 15 och jag fick känna Jesus kärlek för första gången. Men det gick inte så bra för mig, för det är massa religiositet som fanns i de kristna kyrkorna där nere. Man massa regler, man måste ändra allt på en gång. Människor vill förändra människor. Om du inte är tillräckligt bra, du kan inte bo med oss i kyrka. Om du inte är så helig, du kan inte bo i kyrka. Du måste bete dig på en speciell sätt. Du kan inte bo dig själv och låta den heliga ande arbeta. Jag visste inte, men jag vet nu hur det funkar. De låter inte Gud arbeta i deras liv. Människor vill arbeta i människors liv. Och därför fungerar det inte för mig. För ingen människa kunde alltså, göra något annat. Någonting som bara redan förstår på insidan. Någonting som bara redan trossig. 16 år gammal. kommer ihåg en kväll när kommer min pappa. Min mamma hade blivit sönderslag och hemma. Och kommer han mitt på natten. Och jag lag i sängen. Jag började använda sådana machete. Så jag beskydde mig själv under sängen där. Och var på verka och tabletterna. Och han kommer börja slå min mamma framför mig. Då kommer det här. Och vakna till jag och säger. Det här är sista gången han gör detta. Så jag kommer ihåg att jag reser upp mig från sängen. Jag var vaken och jag bara håller. Hon mamma skrek och han bara låg sparka ner henne på golvet. Och jag reser upp mig. Jag vet inte, nu är det slut. Och hans liv, jag orkar inte mer. Så jag får väl inga döda honom. Mamma kommer in mitt i när jag händelse. Och stoppade mig och sa nej. Och det gick inte. Men den dagen jag slog min pappa på första gången. Tog mig en vattenslang som vi hade hemma. Och tog han här som några... Tog ut honom från hemma. Jag sa, det här är sista gången du slår min mamma. Och det var den sista gången han gjorde framför mig faktiskt. Men jag är inte stolt över det. Jag säger, jag var så trött. Så hårt mot min egen pappa. Jag kunde se som alla andra barn, alla andra tonåringar gick och spelade fotboll med sina föräldrar. Och gå på bio, jag vet inte. De, i alla fall, även om de kanske inte hade så mycket pengar, men de hade roligt. De hade en familj. Jag hade ingen familj. Min mormor fick diabetes. Hon blev blind. Och måste fortsätta med sina droger och sånt. 18 år gammal. Igen så här. Jag gick med djupt i kriminalitetsliv. Jag började snatta och råna. Slå folk för att få pengar. Gick till skolan där. Och mötte min rektor där borta. Och jag fick diplom. Bara för att man skulle få det. Gick djupt i kriminalitet, djupt i droger. Bara med mer tuffa droger. Mina vänner började sälja droger. Så jag vill vara med också och börja sälja droger. Vi gick och rånade villar och skickade dem utanlands. Du vet, för att om man tjänar pengar med den pengar. Först man så fick man få den. Så fort man får den, pengar var borta på en stund. För man använde det till droger. Man använde det till den andra och den andra. Pengar inte tillräckligt till aldrig, så man måste göra någonting hela tiden. Kanske man har ibland, nej men så länge jag har så mycket pengar, jag slutar, det går inte. Jag kan säga det, det går inte slutet en sån liv när man är involverad. Men jag vet, det finns en väg ut och jag kommer snart till det. Ah, tack Jesus. Sen kommer det här i det här kriminella livet, 18 år gammal. Jag fick första gången skott i benen med en 357. Vi var så här andra gäng, med sträck. De kommer till våra områden och de bara skjuter där. Och de överraskar oss. Alltså, jag fick en skott i benen. Jag förlorade nerven som gör att foten skulle röra sig. Det är sciatic. Någon som vet kanske. Det är någon som gör att foten röra sig. Jag slutade gå. De tog mig till sjukhuset där, för det var mitt på gatan där någon plockade mig in i en pick-up. Tog mig till sjukhuset. På sjukhuset kom ingen annan, kom polisen till sjukhuset, för vi hade skådat någon annan. Och de ville ta mig till fängelse, men jag rymde från dem. Hoppande kom jag så här och sen klivde jag in en bil och sen hemma. Efter 3 månader kommer Seppo hemma. Knäckte på dörren och de tog mig i fängelse på första gången. Jag hade, alltså vi hade pengar och fixade pengar med mina kompisar. Och sen jag gick ut. Vi motade, du vet, allt är korruption i Latinamerika tyvärr. Du har pengar, du kan göra vad som helst. Så jag gick ut, fick ingen straff, jag skulle få 8 år. Gick ut, men jag gick inte ut till att söka hjälp. Till en behandling sen, det fanns inte då. Gick ut tillbaka till mina vänner. Och där var hjärnan tal och lunda. Ja. För jag kunde inte gå, jag använde krikor där. Det var mycket svårare för mig att springa. Eller gå så här. Bara göra på något annat sätt. Du vet. Har en vapen i dig, då behöver inte springa så mycket. Så, och så har det någon så här rån en bil. Man behöver inte springa om man sitter i bilen. Man gör allt för att vara med. Folk mobbar mig för att göra min fot. Jag gick innan, jag gick så här. Jag var så förstådd på insidan. Jag var helt trossig på insidan, men fortfarande vill ha någons omaksamhet. Jag sa ingen till någon detta. Men jag vill ha någon kärlek. Lättade. Men ingen förstår det. 20 år gammal. De började döda mina bästa kompisar. Vi hade levt några år ihop och vi gjorde grejen ihop. De började bli mörda. Vi gick till begravningsplats gång på gång, vecka efter vecka efter vecka, kunde se mina närmaste vänner bli mörda i en rön, i en krig, in i fängelse, gå in och betala 100 år, så långa straff där borta man får, och de kunde inte komma ut. De sitter där fortfarande. Kom ihåg en kille som var, han var nyborgare. Vi kallar honom Björn för han var ganska stort. Där i gängen, det finns ingen namn. Ingen vet att jag heter Carlos. Jag heter Crazy för dem. Och det finns en annan som heter Björn. Han var första gången han skulle göra något. Vi skulle ta några villar och skicka dem. Så han var med. Och i någon misstag, det finns någon som dog där på plats. Och alla sprang iväg, men han var lite sega första gången. Kommer polis tog honom och betalade nu 45 år i fängelse. Och så var livet. Man måste klara sig själv jättemycket. Men jag tror att alla vi hade en grej i gemensam. Dumhet. Vitrighet. Hat. Mot alla. Man hatar sig själv. Jag försöker ta självmord också. Ta massa tabletter en gång. Det står där i boken. Och bara ta tabletter efter tabletter. Kanske 100 tabletter. Det är jättemånga. Jag tänker nu är det slut. Jag håller på att dö och bara spy blod. Och sen kommer en granne vi hade. Han var kristen. Han var en kristen på riktigt. Och sen tog mig till sjukhuset. De tvättade magen alltihopa. Och sen de tog mig till psykiatri i El Salvador. Jag rymde igen med alla slangen och alltihopa. Jag tänker ingen ska låsa in mig. Jag kan skratta nu, men det var inte roligt då. Man måste springa för livet där. Sen jag var 23 år gammal. Kom igen en till situation. Så det hände grejer hela tiden. Jag får länge så mycket historia där. Men det hände grejer hela tiden. Varje dag var något nytt. För att överleva. Pappa vågade aldrig slå mamma. Vågade aldrig slå mamma. Framför mig i alla fall. Men de var aldrig hemma. Vi bodde själv när jag var 18 där. Så jag bodde inte hemma länge. Jag bodde överallt. Och checka fixa pengar och överleva. Men det var en riktigt jobbig situation. 23 år gammal. Vi håller på att planera en stor rön i San Salvador. Vi gick ut där, jag och mina kompisar. Och kommer en bil full med folk och vi vapnar och de bara skjuter ner oss. Två mina vänner dog där på plats och jag var den tredje som de trodde jag hade dött. Fick skott i halsen där med en stor gevär. Till där ner och de bara gick där. Och sen, jag kommer ihåg sån en film där. Jag håller på att dö. Kunde se hela mitt liv så här i en svart film. Bara brrr. Och bara se muskel komma ner och mycket blod som kommer ner från min hals. Jag tänker okej, nu är det kört. Kommer helt plötsligt en ambulans. Det händer mycket där. Folk bara reagerar där. Och sen de tar in i ambulans igen. Punkt i sjukhuset. Var med vete hela vägen. Jag såg och lyssnade allt vad som hände. På det här Maxim Emergency. Där det ljus kallas det. I El Salvador kallas det på svenska. Men jag var där i Max. Där det var sista steg innan man dö. Kom min mamma. Och jag hörde en läkare prata med henne så här. Vi vet inte hur din son lever. Han har 1 centimeter till en sån pumpa till hjärta. Och 1 centimeter, han blir helt förlammad. Hela halsen var så här. Så en bok. Helt öppet. Och jag tänkte samtidigt. Jag tänkte, men jag lyckas. Jag är sån en vampyr. Tänkte jag. Ingen kan döda mig. Ingenting händer till mig. Så de opererade och sy ihop halsen. Och det var ungefär en vecka där och sen gick ut. Med en stor grej här mitt i halsen. Jag gick ut den 23 december, kommer jag ihåg. I Latinamerika med 4 jul. Men man inte vet varför man 4 jul egentligen. Man 4 jul för mycket dricka. Man dricker mycket den dagen och alltihopa. Så jag gick ut 23 december. Inte hemma, inte försöka hitta hjälp. Men jag gick med mina vänner igen, de som bok och drack mycket. Och, Jag kände mig som robokock, för jag kunde inte röra min nacke för att det var så här en helt operation i hela halsen. Jag fattade inte hur stor det var. Hela halsen var helt opererad och kunde inte röra mig. Mamma, nu är jag hemma här i Sverige med oss och besöker. Hon säger att ja, hon var hemma. Sen säger jag fattar inte varför du gick, men det bara gick för att där var, jag känner mig säker i det där, i den här zon där. Även om man ser hur miserabel man så misär i den. Kunde se som mina vänner dog i överdås. Kunde se som mina vänner blev mörda. Satt i fängelse, gå ut där och göra massa dumma saker. Som jag är mycket förlåten för nu. 2006. En kompis till mig som hade varit på det här gymnasiet när jag fick diplom där. Han hade bott i Sverige i 3 år. Hans släkt bor här också. Men han bor inte, han hade inga papper. Han kommer bara som turist och stannade. Men polisen tagit honom tillbaka till El Salvador. Och han blev utvisad. Deport till El Salvador. Och jag träffade honom precis i den vecka som han kommer tillbaka i en bar där vi håller på det fest, diskotek, dricka, tjejer och alltihopa där. Så jag var där och han var där, helt plötsligt han var där på samma ställe. Och han började, han bjöd på dricka, bla bla. Och sen han började snacka om Sverige. Jag visste ingenting om Sverige, om jag är helt ärligt. Eftersom jag inte är så duktig på skolan. Geografi, det fan, jag håller på att lära mig. Indien kan jag i alla fall, för jag älskar vara där. Men geografiskt var inte så bra, men det så i Sverige du kan komma utan uppehåll, utan visa någonting. Bara köp biljett och... Så jag kommer ihåg den kvällen, jag tänker satt hemma, sen kväll hemma. Sen tänker jag, nu måste gå härifrån, för de hade satt en pris på mitt huvud. Sista 3 månader jag bodde i El Salvador, jag var i provisoriskt, för jag hade satt igen. Jag skulle vilja straffa, men jag fick så här provisoriskt utgång, för jag blev betalad av advokaten och... lawyers och alltihopa där, så jag fick gå 3 månader varje onsdag gå till domstol och skriva på vad jag skötte mig. Så jag var i den här perioden i 3 månader provisoriskt tid för att visa att jag var en snäll kille. Så kom ihåg att sista onsdag så jag gick till domstol, jag flaggade den 26 juli 2006 i Sverige. Köpte biljett, fixa pengarna, det var inte svårt att fixa pengarna. Jag fixade pengarna och sen kom till Sverige. Kom till Sverige och landade. Och sen träffade en kille som han Paolo hade ordnat. Alltså här Guds ledning på något sätt. Han pusslade ihop den där. Jag kan se bara en stor pusselbit så här. Så han bara lagt grej efter grej efter grej. Bland min allt kaos som jag hade. Så kommer han Juri och hämtar mig på Arlanda och visar mig vägen här. Och Paulos syster var här och jag fick bo i Rinkeby där. Vi delade rum med henne där. Och ja. Kommer här med $500, ingenting. Men jag kommer där bara för att jag vill ha frihet. Men på insidan var helt förstår. Jag vill inte bli mördad där nere. Så kommer där 2006, 2007, 2008. Träffade en kvinna från Colombia som skulle ge mig uppehåll till stånd. Jag kunde stanna i Sverige. Jag gjorde en plan där. Jag stannade med henne. Jag lurade henne. För hon var lite äldre. Men det handlade inte om den. Jag älskade inte henne. Men jag vill ha vad hon hade. Jag vill stanna i Sverige som många gör. Så jag låtsas en relation där och pissat. Du vet, ibland latinos kan man vara bra att låtsas grejer. Så jag vet inte om det var bara latinos kanske allihopa. Men... så jag bodde ungefär 1,5 år. Det är 1,5 år jag bodde med henne. Jag var redan, jag sökte asyl men jag fick inte. Jag var redan illegal i Sverige. Så jag bodde 1,5 år. Vi hade planerat att åka till Colombia i november 2008. Jag var illegal, jag kunde inte ens åka uppehållstillstånd härifrån. Så jag var tvungen att lämna landet. November 2008, jag hade köpt en biljett. Jag jobbade svart. Vi köpte en biljett. Jag tänker nu jag har en plan. Jag stannade för min uppehållstillstånd. Eller med borgarskap och sen jag lämnar henne och söker en annan kvinna och sen det var alltid happy life för mig. Men Gud hade en annan plan. Augusti 2008, vi hade några grannar där från Norge som de gick en bibelskola där i Märsta. Det var en pinskyrka där i Märsta. Så de bjöd oss till en kalas. En av dem fyllde år och man tänkte vad kalas, man kopplar alkohol for free. och så jag tänker att jag ska dricka nu där. Och sen Kivina blir sjuk, jättesjuk, så fick jag åka själv där. Jag tänker okej, nu har min chans. Man vet vad som händer där. Men jag kommer in och blir smicken. Vet du varför? Ingen alkohol, det är bara saft och kaffe. Och sen tänker jag, aj vad är detta? Men okej, jag stannade. Och sen kunde inte svenska, så jag kunde bara lite grann. Men det var en kille som, från Honduras som heter Fernan. Och det här kille bara berätta att han går till kyrka. Och han skulle gå på kyrkan på söndag den 17 augusti 2008. Så kom med mig till kyrka. Och så, okay. Han visste inte vad jag var. Okay. Jag förlorar ingenting, så jag går med dig på söndag. Söndagen kommer. Jag behöver skynda mig. Håller det tid? 5 minuter. Kommer på söndag och sen kommer hans fru hämta mig. Han kommer inte, för han var tvungen att jobba. Han jobbade som Securitas i Arlanda. Så hon skickade hans fru som kunde inte svenska. Och jag kunde inte svenska, jag vet inte hur hon var. Den där som hon sa, stanna, jag väntar på bussplatsen. Där kommer Kevin där och parkerar bilen framför mig. Jag tänkte, vet man är själv så här i det här livet, vad händer nu? Men hon kommer och ger mig telefon, Fernan. Så Fernan berättar, det här är min fru, jag ska hämta och lämna dig i kyrka. Så jag gick till kyrka. Eller vi åkte till kyrka. Och sen i kyrka hon bara lägnade mig hos någon pastor där. Som bara hej då. Så jag fattade, jag blev från pastor och svensk. Vi kunde inte förstå varandra. Så vi satt i lokalen. Men så fick jag ingen lokalen. Det var något annorlunda där inne. Det som du känner just nu var i lokalen. Det var någon fri i lokalen. Det var någon kärlek. Och det var en riktig kärlek i lokalen. Det var Jesus kärlek, så vet du. Så då de började predika, jag är predikant, men jag fattade ingenting om predika. Jag bara satt där, jag bara på något sätt njut. Jag var där och sätta mig där och lyssna. Vi hade en tolk som var inte så bra, jag fattade ingenting, bara tolk som var kaos. Men jag satt där. De gjorde en frälsningsinbjudan, jag gick inte till frälsningsinbjudan, folk gick fram, men jag gick ner fram. Men efter möte träffade jag en kvinna från El Salvador och hennes mamma från Honduras, det var pappa till herr Fernand. Och hon satt med mig och tog kaffe för 5 minuter. Och hon började berätta vad Jesus är. Hur mycket han älskar mig. Hon berättade, hon var inte så här teologisk. Hon var inte så här så djupt i ordet. Hon sa bara, Jesus älskar dig på riktigt. Han vet vem du är. Och han har en plan för ditt liv. Han kan förändra ditt liv om du låter honom komma in i ditt liv. Hon behöver inte säga så mycket. Hon bara sprutade i kärlek i sig, du vet. Den helige ande gjorde något i mig den dagen. Jag kommer ihåg att vi satt där och drack kaffe. Mina tårar började gå så här. Och började gråta som små barn. 29 år kille där, jättetuff. Och satt i kafeteria där i kyrka. Och började gråta. Och hon sa, vill du ta emot Jesus som din frälsare? Jag kunde inte säga nej. Jag kan gråta nu för att den dagen förändrar hela mitt liv. Den stunden förändrar hela mitt liv. Jag fick möta den äkta pappa. Jag fick möta den äkta kärlek. Som är större än allt andra. Obegränsad kärlek. Han spelar ingen roll vad hade jag gjort. Han kommer inte med en pekfinger eller med en AK-47. Vad hade jag gjort? Han kommer med sin kärlek. Det står i Bibeln att han dog för våra synder. Han hängde på korset. Det är inte korset, men han hängde på korset. Och dog för mig. För mina synder. För mitt liv. För någon som ingen annan kunde ge en femma. Och så Jesus, om du är på riktigt. Om du finns på riktigt. Om du älskar det här. Skitsen det här. Förlåt mig. Jag ger mitt liv till dig idag. Jag behöver dig. Desesperat. Den dagen förändrar mitt liv. Kommer tillbaka till det här boende. Jag sa, boende, vi bodde med henne. Jag har redan köpt en biljett om ni kommer ihåg. Men det var inte samma Carlos som gick ut från dörren. Veckan efter talade första gången helige ande till mig mitt på natten. Jag visste inte att Gud kunde tala så här som du och jag vill prata. Han sa, Carlos, det här är inte ditt plats. Klockan 2 på natten, kvinnan sov bredvid mig och vaknade och tittade på henne. Hon sover. Jag tänker, jag hade blivit, du vet, fan mycket droger. Hon bara tänker, ja, nu behöver jag inga droger längre. 2 nätter efter, samma röst, samma tid. Så Carlos, jag hade inte ditt plats. Jag blev skrämd. Ingen hade berättat till mig att Gud tala. Så jag gick till den här familjen, Santos där. Och bara berätta och öppna mig. De sa, om du vill Carlos, du kan bo här. De sa inte två gånger. Vet du varför? Jag hade fångat den som jag hade lämnat efter 29 år i mitt liv. Jag struntade flygbiljet till London, till Colombia. Jag struntade, jag inte papper. Jag struntade allt. Och bara kasta in mig i Jesus händer. Jag behöver det. Jag bodde 8 månader med dem innan jag träffade min fru. Vi har 3 barn tillsammans nu. Vi bor i Malmö och vi är missionärer. Vi lever ett livet. Jag kan hjälpa många andra och komma med samma budskap, samma kärlek. Kärlek förstår allihopa. Kärlek man behöver inte låsa. Nu man känner att någonting är på riktigt, eller hur? Och den kärlek som Jesus visade till mig där, han vill visa det till dig idag där du sitter. Och spelar ingen roll vad du gjort, spelar ingen roll vilken liv du haft. Han älskar dig som du är. Han älskar dig som du är. Och det är bara han som kan förändra ditt liv. Ingen behandlingshem, ingen psykiatri, ingen yoga, ingenting kan förändra ditt liv, bara Jesus. Yes. Halleluja. Bara känner hans kärlek, bara fyller den här platsen just nu. Rabbi Jesus. Efter en vecka jag bodde hos dem där, de vet... Jag tänkte att de är lite onormala. De var lite jobbiga. Varje gång jag kommer hem. Jag jobbar svart. Kommer hem, jag vill till min rum bara och stänga mig. Men kommer Jorge efter en halvtimme. Boom, boom, boom. Carlos, det är dags att be. Varje dag. Och jag älskar det nu. Alltså, jag tänker, wow, tack Jesus för dem. De gick in. Carlos, det är dags att be. Samma vecka jag blev döpt till den helige ande. Kommer ihåg, vi står där och Jorge spelar piano och Dora sjunger där. Helt plötsligt får band om och sen kommer Jesus härlighet i rummet och blir döpt den helige ande. Tåla tungor i 2 dagar. Kunde inte sluta, jag gick på natten och skockade, du vet, och blev tungor. Dagen efter skulle jag till jobbet där och varje paus jag fick tillfälle gick bakom bilen vi hade för vi jobbade som trädgårdmästare och be. Jag vill bo där. Jag vill bo där hos Jesus. 29 år och misär, 29 år och ingenting. Tog Jesus med sig och gjorde någonting annat. Ditt liv kan bli förändrat. Du kan inte gå härifrån och gå detsamma från den här dörren. Inte för att jag är en bra talare, nej. Det är för att Jesus älskar dig som du är. Han vill förändra ditt liv, din situation, din familj. Han vill ge dig en ny hopp. Han vill ge dig något som ingen annan kan ge dig. Kanske du har blivit besviken, kanske du har blivit bitter, jag vet inte. Men det finns en lösning till allt. Kanske du är sjuk, du ska bli fri idag. Du ska bli hela idag, insidan ut. På vad han kan göra, jag är övertygad om det. Ja, han kan göra vad som helst. Det enda som han behöver är en hjärta öppet. En hjärta villig. En hjärta som säger, här är jag. Obegränsad. Ta bort sådana maskar, ta bort allt som är vid vägen där och bara säga, här är jag. Vill du ha mig som du är? Här är jag. Just nu jag är missionär, reser runt i många ställen i världen och predikar evangelium. Och jag vill inte göra något annat. Jag vill inte göra någon annanstans. Det är bara att ta hand om min familj och ge Jesus till dem som ingen annan vill ge. Jag väntar 29 år till någon skulle komma med äkta kärlek. Vi behöver inte vänta länge. Vi är kristna, vi hade varit här gudstjänst allihopa, men där ute ropar människor för Jesus. Det finns i Bibeln en berättelse, en samaritan, en kille som var där på vägen. Det var en kille som var sönderslagen. Folk hade slått honom och bara, folk gick förbi bara och kollade. Kanske det är så här, det är mycket blod här. Usch. Men det fanns en som stannade och lyfte honom. Och hjälpte honom att ta bort all sår och alltihopa. Och det är Jesus. Han är den största samariten. Han vill göra det med dig. Men du måste låta honom göra det. Han kan aldrig komma forsa dig. Han kan inte göra som de vill göra med mig, El Salvador. Han vill göra dig själv med dig. Religion förändrar ingenting. Den som förändrar har en relation med Gud. Så närmare vi kommer till honom, så mer vi vill lika honom. Kan vi ställa oss upp, snälla? Halleluja. Det här kan väl handla om dig. Det här eftermiddag handlar om dig. Det här eftermiddag blir gjort för dig. Jesus älskar dig som du är. Jag säger det om och om igen, för jag vill att det ska landa i din hjärta. Han älskar dig som du är. Du behöver inte vara någon annan. Du behöver inte jämföra med någon annan. Han älskar dig precis, precis som du är. Och han är den bästa vännen. Han kommer aldrig ge dig besviken. Gör dig besviken. Han kommer aldrig ge dig ryggen. Efter 3 år. Lyssna på detta. 3 år efter jag blev frälst ringer jag min pappa. Och sa, pappa, vet du? Jag förlåter dig. Jag förlåter dig. Och förlåt mig för allt jag gjort. Jag har hatten försvann. Och det tog lite tid. Det är okej. Det försvann det här. Alla banden, alla sådana kedjor som fanns i mig där. En efter en försvann och försvann. Och jag, människor inte gjorde det, men han gjorde det. Och han vill göra det med dig idag. Jag ska blunda en liten stund bara. Jag skulle vilja be för dig. Men innan vi ber, jag skulle vilja göra det en inbjudan till dig. Så ni här. Om du vill ta emot Jesus som din frälsare, som din bästa vän, som din pappa. Snälla, lyft upp din hand. Jag vill be för dig. Amen. 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 Halleluja. Snälla, alla som lyfter händer, snälla, kan ni komma fram. Jag vill be tillsammans med dig. Lägg din plats där du är. Kom, jag ska be med dig. Kom. Du som lyfter händerna, kom, kom, kom. Lägg din plats och kom. Det här är en dag som Gud får dig. Det här är din dag, min vän. Lägg din plats. Titta inte runt omkring, bara kom. Det här är mellan dig och Gud. Han älskar dig som du är, min vän. Han vill den bästa för dig. Han tar bort all smärta som finns här inne. Han kommer ta bort den idag. Han är här. Han är här. Kom, kom. Lägg din plats och kom. Ni kan komma lite längre fram, ja, så vi ger plats till de andra. Kommer. Kom. Du som behöver Jesus, kom, kom. Alla andra, snälla, bara blunda och be. Far, just nu jag bryter varje kedja som håller hård fast just nu. I Jesu namn, Fader. Kom med din kärlek. Kom med din kärlek just nu. Det är bara du som kan förändra människors liv. Det är bara du som kan förändra någons liv, Jesus. Förlåt. Kom till Jesus. Kom till Jesus. Jag ska rädda till 3 och ska bjuda in. Jag vet att det finns flera personer där inne. Där sitter där och funderar. Alla ska blunda. Ingen ska se dig. När jag kommer till dig, kom du fram, vi ska be tillsammans. Det här är en frälsningsbön. Det här är första vem mellan dig och Gud. 1. Jesus älskar dig. 2. Han väntar och längtar efter dig. 3. Vill du komma fram, kom. Vi ska be tillsammans. Halleluja. Det finns inga mer, vi ska be tillsammans här. Alla som står fram och snälla, titta på mig en liten, liten stund. Och bara... lägg dina händer så här. Vi ska presentera oss framför Gud allihopa. Och alla snälla, vi ska upprepa en bön. Frälsningsbön. En bön som man säger, Gud, här är jag. Jag ger mitt liv till dig. Okej? Okay? Så här, Jesus. Jag är här idag. Och idag. Jag tar emot dig. Som min frälsare. Förlåt alla mina synder. Förlåt alla mina fel. Jag behöver dig. Jesus. Gör rent det här orent hjärta just nu. Tvätta mig med din blod. Jag tror på dig. Jag tror att du dog på mina synder. Jag tror att du dog för mig, Jesus. Och idag, jag tar emot dig som min pappa. Som min frälsare. Som min Gud. Jag kommer inte bli ensam länge. Jag vet att du kommer vara med mig hela livet. Tack Jesus. Tack pappa. Jag lämnar allt till dig idag. Ta bort all smärta som jag har på insidan. Kom helige ande. Kom och rena mig. Lev med mig. Och hjälp mig. I Jesu namn. Jag ska be för dig just nu. Fader, jag ber just nu för varje en av dem som är här just nu, Fader. Jag vet att du ska göra något nytt idag. Idag de får en ny identitet i dig, Jesus. Just nu de får något nytt i dig, Fader. De är dina barn just nu idag, Fader. Jag ber för varje en av dem, Jesus. För varje en av dem, Fader. Och jag tackar dig, Jesus, för den som du hade gjort för dem. Från och med idag de föddes på nytt. Från idag de är ny människor, Fader, för att du kommer i deras liv. Jag bryter just nu, Fader, all fördomelse. Jag bryter just nu, Jesus, allt smärta, allt tom som de hade varit med sig år efter år efter år, Fader. Jag vet att du har redan betalat för dem. I Jesu namn. I Jesu namn. Tack för din frihet kommer till deras liv just nu. Tack för det du är med dem. Thank you Jesus for the freedom. Thank you Jesus for the freedom. Their life in the name of Jesus. Gracias Jesus. Halleluja. Lyft dina händer allihopa i lokalen, snälla. Bara be Jesus till, be Jesus tillsammans. Halleluja.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!